Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då kör vi igång del, vad blir det, 6?
Ja.
Del 6 ifrån Turkiet. Och idag har vi Stefan Billborn här. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju bort i Bajenpodden nu, vad är det? Det blir tredje
veckan. 24 gången.
Ja, vi önskar det.
Jag tror att det är 4 gången.
Men du är ju den lättaste gästen att ha med.
Är det så?
Ja, du är som ett självspelande piano, bara kör liksom.
Det är en fråga som sen kan vi gå och fika så länge. Ja.
Hur många har du läxat upp idag, Stefan?
Nej, jag är inte så. Vi hade jättebra diskussioner på, vi hade teorier en timme, jättebra diskussioner. Det är det som meningen, jag tycker det berikar. Inte liksom ifrågasätta dem, utan mer liksom funderingar och sådär. Det var bra.
Jag har varit här lite över en vecka. Hur är läget så far?
Ja, nu, jag tycker det börjar bli lite sek nu, men det är alltid så liksom. Vi har 6 dagar kvar då. Ja. Nej, men det är bra tycker jag. Det är ju plan. Man kan ju inte beräkna, ta med i beräkningen ska regna så mycket som det har gjort liksom, så planerna är så jävla dåliga, så man får ju fundera lite på vad man ska göra. Mm. Så att inte man vill träna på någonting och så kan man ändå inte göra det bra. Mm. Och så blir det dåligt liksom.
Är någon av spelarna som har fått hemlängtan än eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de är nog fortfarande sådär. Vi har jäkla bra mat här, det är mycket jäkla bufféer i den här 8 korridorer liksom. Men ändå, nu är man ju trött på det liksom. Nu är man ju hemma och äta vanlig basmat liksom.
Ja, men de har ju mat för hela Turkiet.
Ja, men ändå tycker man nu liksom, nej, de är trött på det här liksom.
Ja, jo, men det är så här. Man kör ju mixtallrik.
Ja, liksom. Precis, så det är kanske det som är fel, om man börjar med att köra mixtallrik.
Måste man egentligen bara ta
en grej i taget liksom.
Ja, jag håller med. Men jag tänkte på en... Har det alltid varit 2 veckors träningsläger eller?
Nej. Jag tror det vanligaste tror jag man åker typ 10 dagar och sådär, va?
Ja.
8-10 dagar. Vi tog en beslut. Vi vill ha lite tid mellan matcherna.
Ja.
Så vi kunde träna. Annars om man spelar vad spelade vi förra året? Jag tror, var vi, kan vi vara 10 dagar i, eller var vi 12 dagar? Ja, någonstans där. Då hade vi 3 matcher. Och så är det 2 av dem blir resdagar. Då, det är jäkligt svårt att göra någonting, för då är det nästan så här, lite innan match, efter match, innan match, det blir liksom inte, du kan inte träna något liksom. Och vi har velat ta lite grundträning här också liksom, fortsätta med lite fysisk träning om man säger så. Mm.
Bra.
Jag tror spelarna, om du frågar dem, vill spela mer matcher. Jag har redan hört för att säga, kan vi spela en tredje match? Men då blir det också här, ja, ska vi spela en tredje match, på nedskrivet på måndag då? Det blir bara, ja, då är det, vad blir det då? Lördag, söndag, det blir liksom återhämtning. Och så ska de... Mm. De som ska vara... Ja, det blir, och så blir skit, det blir allting skit liksom. Mm. Eller vi kan i alla fall inte träna på 4 dagar egentligen. Mm.
Är det på sånt här träningsläge som nu sätter sig själva spelidén?
Nej, alltså... det skulle jag inte säga. Vi har provat lite grejer så här matcherna, men det är inte riktigt... fallit ut så kanske som vi har velat. Men det kan vara bra att inte göra det också, för då får man lite svar på det också.
Ja.
Så nu har vi börjat lite, vi kommer repetera lite i måndag. Eller vi har repeterat lite av tiden för man tar det där. Vi gjorde under hela förra året så noterade hela tiden att det här måste vi förbättra, det här vill vi utvecklas över. Så. Men man får vara lite försiktig också under säsong framförallt och göra för mycket. Då är risk att man förstör det som är dåligt, eller det som är bra också.
Mm. Men jag tyckte jag såg lite annorlunda. Jag tyckte Sandberg gick upp ganska högt i plan emellanåt. Är det nytt för i år? Eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi spelade lite annorlunda på inne med fältet. Vi har försökt. Vi hade riktigt de typerna, känner jag, så här, så att vi ska nog skruva lite på det vi gjorde förra året.
Mm.
Ja, många spelare nu som kan spela på flera positioner.
Ja, i alla fall på pappret.
Ja.
Mm.
Det är kul, det är mycket, det mesta nu är man hänger med i alla intervjuer som du gör och sådär, så det känns som lite repetition, men det här med mittfält och så då, balansspelare och allting sånt, om vi ska dra det lite kort där. Bojanic testade det första i början här, men det har du sagt att han ska nog vara högre upp till exempel.
Jag tycker att det finns ett, för mig, det finns ett problem, alltså media framförallt, och folk i gemene man och även supportrar, vill ju gärna prata fotboll i termen av formation. Och för mig är formation ganska intetsägande. Jag skulle säga det att det är lite så amatörernas afton man pratar om formation. Även om man gör det alltså väldigt högt upp liksom i fotbollen. Men det är liksom, alltså fotboll, men det handlar liksom inte om formation, utan det handlar om rörelser. Och det handlar om rörelser för att få in spelare i attraktiva ytor.
Mm.
Och det kan vara lite beroende på hur motståndaren har en grundformation. Men det är framförallt i försvarsspelet kanske som att det är lite viktigare just med formationen. Sen vill jag gärna att det ska vara flytande. Och jag har fått den här frågan också. Du ser inte Bojanic som en central spelare om vi tar där ändå då? Nej, och det har jag varit jättetydlig med från början. Jag tror inte att det är en balansspelare i Hammarby om man tar det som vi har spelat. Jag tror det vore skitskall i huvudet. Det handlar inte om att han inte ska spela centralt. För han ska spela centralt. Men om vi vill utnyttja hans kvalitet centralt, då handlar det att han ska komma in centralt med fart.
Mm.
För att han ska kunna vara rättvänd mot mål. Och helt enkelt kunna liksom hota och bidra med offensiva kvalitet och poäng och passningar och så. Och då kan man inte stå, man kan inte stå i en sån position. Så då måste man titta på om man ska komma in i en yta. Alltså man brukar säga att man pratar mycket om i toppboll om det här med inre korridorer eller half space eller halvbrown eller så här. Och då kan man säga det att de, om man säger att man delar in, man ska vara väldigt pedagogisk här så att lyssnarna förstår. Så man delar in planen i fem, vanligtvis fem korridorer. Då brukar man se ja, i djupled alltså. I djupled. Och då ser man att på kanterna behöver inte vara så attraktivt, för därifrån kan du liksom bara, du kan slå inlägg ganska lättläst. Centralt så är det också trångt, så du kan göra centralt, då kan du bara spela ut bollen. Om du är en centralgångare. Det betyder att de mest attraktiva, där det görs liksom, de farligaste ytorna som man kan komma åt, är de två halvkorridorerna då, inre korridorerna, mellan den yttre och den centrala ytan. Därför kan du spela både inåt i plan och utåt i plan. Och då handlar det om att få in spelare framförallt i de ytorna med fart. Men den ytan är bara attraktiv så länge den är tom.
Mm.
Därför att så fort du stoppar in en spelare som står där, då kommer motstånden få ta ett beslut. Då kommer de veta vem ska stöta till exempel. Om man ska göra väldigt enkelt först, då har de en fyrbackslinje. Är det ytterbacken som är ansvarig för honom eller innermacken? Men om du kommer in där med fart, inte nog med att det är den ytan som det är lättast liksom att kunna spela framåt ifrån. Högt upp i planen pratar vi om det. Dessutom måste de ta ett beslut. Är det ytterbacken som ska stöta in eller innerbacken som ska stöta in? Eller innermittfältaren som ska flytta ner och vice versa. Och då gäller det att reagera på den rörelsen, för då kommer det dyka upp ännu ett hål någonstans. Och då måste man få en rotation på det hela. Och det här är inte så enkelt som det handlar om att få spelarna att förstå det här. Vi pratar mycket om nu idag, TSG, om hur vi ska utnyttja ytan. Att vi ska få längd mellan ytterback och ytterforward om man säger så. I ett sånt tänk då. Hur ska vi få dem att komma för långt ifrån varandra? Det kan också att man vill få dem att komma för nära varandra också. Men det blir lite annorlunda. Då får man ofta spela på kant. Men då handlar det om att skriva så att så det handlar om att få in, man handlar om rörelse istället för formation. Och sen handlar det om att rikta rörelsen liksom i rätt riktning också, så att den blir, helst blir framåt. Och då blir det ganska ointressant egentligen, för att då kan det vara så att du måste utgå och kläga på kanten. Men du är bara där kanske för att låsa en spelare. Och sen handlar det om vilket läge kommer jag in. Mm. Och då är det frågan om så här, okej, är jag en central spelare då? Eller är jag en kantspelare? Och det kan också vara så att om jag kommer in med den rörelsen som vi spelar och du inte får bollen, då kan det också bli så att du fortsätter in i den centrala ytan. Och så kanske den då som i vårt fall då har någon form av nummer 10 position växlar ut i en andra våg i den ytan med rörelse åt andra hållet. Och då är det så här, då har man helt plötsligt, då är man där istället och så spelar man utifrån det. Vilket gör att jag tycker att det är lite så här att prata om att prata i termer att han kan inte spela kant, inte det. Ja, det är det. Och sen ska man ju spela fotboll i två riktningar också. Både fram och tillbaka, anfall och försvar. Och för mig hänger det ihop. Jag tycker att det betyder inte att man är... Vi vill ju gärna komma till den läget att försvarsspel blir ett anfallsspel. Mm. För det är också så att kan man... Så länge som man vet att man tappar bollen, för ponera att vi väljer att spela in den här bollen i den ytan, då kan det också vara en ganska bra yta att tappa bollen i.
Tappa bollen i rätt läge.
Ja, för då kommer vi ha väldigt mycket folk kring den ytan. Mm. Och vet vi om att den typen av risk... Däremot så kan man, om man tittar på matchen sist, då tappar vi bollen i sidled. Och då när de bryter bollen, då spelar de förbi fyra av våra spelare med egentligen vid brytningen. Då blir det livsfarligt bakåt. Det handlar också om att skapa förståelse i spelen att det är inte okej att tappa bollen. Mm. Utan men det är helt okej att ta på bollen så länge rörelsen är riktad framåt. Så kan vi reagera på det också. Spelar vi in bollen där, då ska alla spelare flytta upp emot. Så där. Men det är också sånt där som är lite finlir som vi måste jobba på. Men därför, med den lilla utläggningen sagt, så tycker jag att det är ganska... Vi till exempel också vill bara ha... Jag vill bara ha en spelare på kanten. Fast om du säger att vi spelar 4-3-3 eller 4-2-3-1, så har vi ju två spelare på kanten. På varje kant. Men om du tittar på när vi spelar, så fort vi liksom kommer upp, får en viss höjd i spelet, så har vi bara en. Mm. Därför att det är liksom waste. Men då måste man se, när kan man släppa över ansvaret till en spel. Och det behöver inte bara vara så att det är då ytterfåren i det här fallet, om vi säger då, som går in mot planen. Det kan lika vara bra så att ytterbacken här kommer bestämma sig för att gå på insidan istället. För att vi vill ha, jag brukar säga det så här, vårt spelsystem syftar till att vi vill ha så många spelare som möjligt centralt, högt upp i banan, i offensiva positioner. Mm. Det är det som vårt spelsystem syftar till. Sen skiter jag i om det är vad folk vill kalla det liksom, med siffror.
Mm. Det känns som att det här anfallsspelet kräver egentligen ganska spelintelligenta spelare och väldigt mycket samspel också. För det är mycket som du säger, det är absolut inga formationer där man bara flyttar sig i en och samma form. Utan man ska gälla att veta vad sticker han på kanten och vart ska jag då så här.
Det är därför jag också gillar det. Jag tror att det kan låta liksom att jag är väldigt så teoretiskt lagd. Men jag är helt medveten om att det spelar inte så stor, om inte jag skapar en förståelse för det vi gör, så kan jag rita hur mycket som helst på tavlan. Jag kan gå med spelarna på planen hur mycket som helst och liksom träna på mönster. Men jag är inte så jävla intresserad av det, utan jag vill helst att spelarna själva ska få en förståelse för hur drar vi isär, hur skapar vi numerära överlägen? Hur drar vi isär motståndarna horisontalt och vertikalt? I vilka ytor är det okej och tappa bollen? Reaktion på att tappa bollen. Att skapa liksom en speluppförståelse, för sen är det deras speluppfattning som måste göra. De tar väl, vet du vad, 900 beslut på halvveckan och sånt där. Det kan inte jag ta åt dem. Så de måste göra det, då givetvis är det så. Men jag tror också att man kan lära, att spelare kan lära sig rimligtvis. Men sen är det klart att man ska medveten om att alltså Hammarby är en ganska hög nivå. att spela på. Det går ganska fort. Och alla spelare kommer inte klara av det. Så är det där.
Matchen då som vi spelade, vad var det, tisdags?
Måndags.
Var det någonting där som du kände var bra, eller var det bara...
Det finns alltid saker som är bra. Och så finns det alltid saker som är dåliga. Jag är lämt lätt för att gräva ner mig i det som är dåligt. Men man måste också lite börja bakifrån då. Jag tycker att om man ska börja med titta på försvarsspelet, så tycker jag att vår aggressivitet är jäkligt bra. Mm. Jag tycker att spelarna jobbar jävligt hårt. De vill pressa motståndarna och är ganska modiga där. Jag tycker också att de har en jävla inställning som att komma på rätt sida. Man ska ta såna basala grejer. Det blev inte så mycket organiserat försvarsspel sen på egen planhalva. Men vi släppte inte till så mycket målchanser. Det vi släppte till var ju omställningar. Och de är egentligen frukten av vårt anfallsspel. Mm. Dåliga beslut skulle jag säga. Anfallsspelet.
Spelar de som du trodde de skulle spela?
Ja, det gjorde de då. Men det blev, planen var dålig och domaren blåste jäkligt mycket. Så att det blev en konstig match där. Det är väldigt förryckt tycker jag. Däremot i anfallsspelet då, så tycker jag liksom att vår positionering var sisådär. Mm. Vi provade också att bygga upp spelet bakifrån på ett nytt sätt. Med framförallt Tim då i en ny roll som vi inte som lag har gjort förut. Vilket inte föll så väl ut. Olika anledningar. Jag tycker de kunde låsa oss på sin kant. Liksom, och vi kunde inte vända spelet. Vi kunde inte, när vi hade tagit fram bollen på en kant så blev vi fast där. Då kunde vi inte gå bakåt via backlinjen. Liksom. Vilket gjorde att vi var tvungna att vända centralt. Fast inga vinklar, då kunde de bryta bollen och kunde de ställa om på oss. Gjorde vi om det i andra halvlek. Spela upp annorlunda. Vi spelar med en kantrande mittfältare. Det gjorde vi mycket förra året på ett låga lag. Istället för att vi spelar med man säger en länkande mittfältare och centralt. Och det blev mycket bättre. Mycket bättre, men det blev klart bättre. Vi fick inte så mycket omställningar på oss. Utan istället fick vi snarare. Vi fick lite omställningar på dem också. Men så att, i och med att organisationen i speluppbyggnaden var ganska dålig, så tycker jag vi inte hade någon att ta nästa steg. Vi hade ingen kontroll. Det är någonting som vi har varit ganska bra på. Eller vi har varit väldigt bra på. Det är att vi har haft kontroll. Liksom. Kontroll på bollen och kontrollmatcherna. Det tror jag blir nästa steg för oss. Det har vi inte riktigt haft. Jag tyckte första 10-15 minuterna mot Frey var så här, oj jäklar, vad kliver in för någonting nu? Och sen var vi katastrof i 20 minuter. Mm. Så att, mot Helsingfors. Men där var också dålig organisation i speluppbyggnad, dålig positionering. Vilket gjorde att vi inte fick kontroll. Och då kan man inte gå, alltså kommer man inte till kontroll, då kan man inte gå till nästa steg som liksom är genombrottsspel och skapa målchanser. Du behöver inte träna på det liksom. I min bok då. Du måste ta saker och ting steg för steg.
HIP var också jäkla bra start på andra halvlek.
Tills de
får sitt mål.
Där är jag lite mer, där är så här, tycker jag liksom, hade vi haft, där var ju aggressiviteten jävligt dålig högre upp i plan. För de slog ju 15 passningar i straffområdet hela tiden. Hade vi haft lite bättre så hade vi bara tagit bollen och gjort 5 mål på dem. Men de spelar ju runt det hela tiden. Och så fick de ha 3 kontringar och 3 mål liksom. Mm. Och vi, de får spela runt oss på uppe. Så det är väl, nej, det är jävligt besviken på. Men vad fan, det är som det. Det räknas inte.
Vi snackade ju med Jesper Jansson igår lite om det här med, det känns som att jag nämnde att jag tycker vi tar in spelare i sommarfönstret, inte riktigt kommer igång på hösten. Alltså, vi såg ju det med Tankovic och Rodic förra året, alltså att det inte blev den här jättepositiva effekten på en gång. Men det känns ju som att Rodic har kommit igång ganska, i alla fall i den här matchen tyckte han var ganska bra. Men det kanske, du har ett annat svar.
Nej, men alltså jag tycker att han har haft en, alltså det som är bra med Vlad, han har jävla vilja, han kör 100% av tiden. Och nu har han fått göra lite mål och liksom han är i, nej det är väl bra. Sen vet jag inte om han har kommit in i det bättre än andra. Men det är klart han är inte så bekväm i gruppen, han vet spelarna och sådär. Och förra året så kom ju han i en situation liksom där vi valde att, nej, vi hade värvat in honom, han kostar en hel del pengar. Mm. Han ska få spela sig ur laget istället för att spela sig in i laget liksom. Mm. Och rätt eller fel, det kanske var fel. Mm. Men vi valde att göra det. Mm. och så, så kommer det alltid se ut liksom, många gånger att jag väljer att investera i en spelare. Då, vissa spelare kommer få spela sig in eller ur och vissa spelare kommer spela sig in.
Så är det. Pratar ni förvärven eller?
Vad säger du?
Ska du prata ny förvärven? Jag tänkte man kan rabbla upp dem och få kommentera lite det som har hänt egentligen. Dennis Widgren är ju med och kör riktiga övningar egentligen. Första gången vi får se honom. Han, hur långt är han från fullt spelklar?
Kommer inte spela mål.
Nej.
Nej, men det är ju jättebra spelare. Alltså det tycker jag man ser då när han kliver in och vi spelar liksom spelar ett mål liksom. Det är bra fot och tempo på bollen och trygg och lugn liksom, så att man har mycket tid på sig. Vi kommer få jättemycket nytt och Dennis han kommer ha en jävla tillgång för honom.
Mm. Vilka position tänker du dig honom som nu?
Han är vänsterback.
Ja.
Ja, alltså utgångspunkt är vänsterback.
Ja.
Men han har ju också kvaliteter och han är ju så att han har absolut inga problem att spela liksom högre upp i planen själv också. Och gå ensam högt upp. Det är ju jäkla bra spelare.
Modulon har ju... Folk är ju riktigt glada över honom. Han gör ju vissa grejer som är riktigt, riktigt bra. Sen kan han ju fortfarande slänga bort bollen in i indianare nästa moment. Men vad säger du om hans jämfört med förra året till exempel? Han var här och hälsade på.
Nej, men jag tror man ska vara medveten om att Odilon är, han är en stor talang. Men jag tror också att vi för Odilons skull och för lagets skull så tror jag man ska vara lite balanserad när man bedömer honom. För problemet är det att han har jättefina fysiska förutsättningar. Han är modig med bollen. Han är en stark duellspelare. Bra passningsspelare med bägge fötterna. Men hans beslutsfattande är inte så bra. Och det som faktiskt kommer avgöra om han överhuvudtaget ska kunna spela elitfotboll på sin nivå är det beslutsfattandet.
Mm.
Och skulle han ta de besluten som han gör nu i en allsvensk fotbollsmatch, då skulle vi inte vinna den matchen. Och det tror jag man måste ha respekt för. Och jag tror också den här klubben är ju fantastisk på att hausa spelare. Och jag tror inte alltid att det är till gagn för spelarna. Därför att jag förstår det också, därför man, det är förväntningar om man vill så jäkla gärna. Och jag ser en jättepotential i honom. Men jag, det är nästan som man liksom sitter där, för han måste börja liksom skydda honom.
Mm.
För att han är inte färdig där än.
Jag känner samma sak. Folk svävar iväg liksom.
Jag har sagt det förut, det var som när jag tränade BP liksom i 5 år. Och så liksom hade man kompisar som bara såhär, jättehamma, det gör vad vi är grymma, och vad fan, ni har inte en gubbe som vi vill ha i BP liksom. Sluta liksom. Och varför, vi är skitbara, nej men vem då liksom. Man ska nu hårdra, nu skarvar jag ihop det.
Mm.
Det är för att det är så mycket snack, så mycket support, intresse så stort. Man snackar, och man sitter och snackar om de här spelarna hela tiden. Det är klart, då blir de just liksom larger than life liksom.
Mm.
Så sitter man själv då på sidan om, bara, vad är frågan om liksom, att lugna ner det liksom.
Mm.
Och du menar att Odilon är en jättetalang, men han behöver tid.
Mm.
Han måste lära sig kommunicera bara med de andra spelarna verbalt.
Mm.
Han kan ju franska liksom, vi har ju ingen, det är junior som kan lite franska, han kan ju. Men liksom, han spelar ju inte.
Nej.
Och liksom, danskarna kan ju franska liksom.
Mm. Bra att han inte kan svenska så han kan följa med på forum och sådär.
Ja.
Det finns ju lite fördelar med språk.
Det är klart att det här också, det finns något positivt i det här. Men jag tror att man ska vara lite, vi som jobbar kring laget måste vara lite så här balanserade så.
Mm.
Det tror jag är viktigt.
Bojanic har ju kommit in här och fått spela alla 3 matcherna. Kom in nu mot Freyra och Jordan. Finns det att säga om honom så här långt?
Jättebra. Vetgirig. Duktig på att ta instruktion skulle jag säga också. Självkritisk på ett positivt sätt. Fin kille. Har ju lite såhär X-faktor ibland. Massa wow liksom. Så. Bra. Alla det som vi trodde att han skulle bidra med, har han bidra med hittills. Vi får se. Hoppas kommer han in i ännu bättre och blir ännu bättre. Vi har många bra spelare i Hammarby.
Mm. Tim berömde du från en utköpt match förra året när vi mötte dem och haft koll på honom ett tag såklart. Då har du till och med haft han en gång tidigare, även om du var 8 år sedan, som tränare.
Nej, men det är ju skulle jag säga är en spelare som vi liksom vet kan bli, alltså han har en enorm potential. Men det är också, jag tror jag sa det tidigt, att liksom att tillsammans kan inte bli en dålig rekrytering för Hammarby, det kan bara bli en bra rekrytering. För han, så, ur klubbens perspektiv så skulle han kunna sitta som nummer 18 sin kontraktstid ut. Och han kom, han, vi vet att han är liksom Djurvindö, Hammarby IF som sjumannaspelare. Jag har själv varit med och liksom, lurat till BP liksom, när det begav sig. Stockholmskille, allting på plats, kan ändå spela allsvensk fotboll, har socialt ordnat här hemma i Stockholm. Det är en bögubbe. Men det kan också gå liksom rakt upp.
Mm.
Han är nästan en, han är inte lång eller ändå lång. Han är snabb, det är så att han är snabb som ett huvud. Han är bra med bollen. Han är teknisk. Han har liksom, om han liksom bara förstår att han är, att han har den storleken, att han inte är 1,50 lång, så att han spelar som att, för han spelar lite som att han är 1,50 liksom. Mm. Han skulle kunna spela som att han har den power som han har, och att han faktiskt fattar hur bra han är. Och också att han liksom blir lite mer mördare.
Mm.
För att han är alldeles för snäll liksom. Men det är, alltså ska man ska vara medveten om det liksom, att ska man lyckas liksom högst upp, han skulle kunna bli hur bra som helst. Han skulle kunna spela behövd, men då måste han, det är ju mentalt liksom.
Mm.
Ta inga fångar liksom.
Nej. Du, Brito då?
Ja.
Vad har du, nu när du har fått jobba lite med honom?
Sett dem fortfarande lite tycker jag. Jag tycker att han känns som en... det är ju skoj att vara en spelare som ligger långt före. Ja, det också, precis. Men även sin kollega här som är här. Alltså.
Mm.
Och det tycker jag man ser. Han är också bra, trygg på bollen. Men det blir inte så, vi kommer förmodligen spela honom imorgon då. Det blir väl intressant att se honom i match.
Mm.
Sådär lite så. Samtidigt så ska han också in här och spela ett nytt lag och så.
Mm.
Men det tycker jag ser spännande ut, måste jag säga.
Mm.
Och kollegan där då, Zevitor, vad säger man? Zevitor.
Servitören.
Ser väl också ut. Det känns som att han är lite mer sådär, det lilla jag sett nu då, lite mer target-spelare sådär. Jag vill gärna ta emot på en fel vända. Ser ut att ganska bra spänst. Ändå också ganska bra vända upp och skjuta, vi får se.
Mm. Du, vi hade ju några, jag vet inte om vi har tagit upp det förut i poddsammanhang, men det är mycket möjligt. Men jag tänker på Djuric, många kritiserar ju honom för att han kommer så långt ner i banan. Så ibland liksom när det är anfall, då kan han vara nästan på mitt plan, för han gillar att hämta på. Vi har ju diskuterat det förut. Är det någonting som har ingår i ert spelsystem?
Ja, alltså jag har fått den här frågan många gånger. Jag tror att jag svarar på den här också.
Ja.
Nej, men alltså förut så... Det som han var ju... många gånger så jag skulle inte säga att om det är okej om han... Alltså ibland kan det vara så, om du spelar högt upp i planen och du inte har rört bollen på väldigt länge, så kan det vara en fördel om du kan liksom rotera ner, så kan du klämma bollen och så kan du spela, liksom, så kan du röra uppåt igen.
Mm.
Det är väl det de gör. Moja är också en tendens att göra det ibland. Mm. Jag gillar definitivt förra året. Det är liksom spelare som går ner och sen så släpper man bollen, så känner man på den. Men den största kritiken som jag har förstått mot Djuric, den var även lite i laget i somras. Det är ju att han kom ut på kanten, så rakt ut på kanten och var med i spelet där. Och då förklarar jag för alla, det här, jag har pratat med Nico också, att det här är inget problem för oss. Det är snarare en fördel.
Mm.
Om vi utgör på det sätt och alla har en förståelse för varför vi gör det. Om man ska ha bollen så handlar det ju om att egentligen handlar det om att ha bollen, flytta bollen så man flyttar på motståndaren och sen så att man får liksom lägena på ytan där man vill ha dem. Och så det är att om du ska överbelasta på en kant så måste du ta spelaren någonstans ifrån. Och jag har inga problem med att Nico är en spelare som kommer ut och överbelastar så länge det är någon annan som ansvarar för att, liksom, att trycka ner deras lag, ansvarar för djupet. Och det kan lika bara vara ytterforward som gör det. Så länge om det är centralforward i Barcelona är det väldigt vanligt att man trycker upp med ytterforward. Så de sätter linjen så att deras backlinje har någonting att förhållas till.
Mm.
Så länge som. Om vi placerar 4 eller 5 spelare på kanten.
Mm.
Och det spelar ingen roll vilka det är. Det kan vara han också. Och de allokerar 8 spelare. De flyttar över 8 där. Så är det helt okej. Så länge som vi inte anfaller på den kanten.
Mm.
Problemet som vi har sett, om vi tar ut spelare på den kanten, har fem spelare och anfaller på den kanten, då kommer vi inte ha någon spelare i straffområdet. Kanske en ytter från andra kanten som då ska anfalla mot fyra. Det är liksom kört. Men om man istället vet det här, man får över fem spelare dit, man får över åtta av dem, eller fyra brukar också, man får över fyra, får över åtta av dem, och sen vänder man på spelet på två passningar så man får ut bollen på andra kanten. Då är det helt plötsligt en fördel att Nikola Jurdić har varit ute på motsatt kant. Därför då kommer de att komma in tre eller fyra spelare från blindsida med fart och kan attackera målet med energi rakt på målet. Och att man förstår då att det är där vi ska ta ner bollen till kortlinjen eller spela in bollen. Det blir en fördel istället. Så att det som kan tyckas vara en nackdel kan helt plötsligt bli en väldigt en fördel. För det blir mycket svårare att försvara sig mot. Det vi hade problem med, det var dels hade vi problem med förut då att vi då flera gånger bestämde oss för att anfalla på den kanten. Eller att när vi väl fick ut bollen så tog inte rent kortlinjen. Alltså vi attackerade inte kortlinjen. Och det är någonting som vi har tagit upp. Trots det så vet jag att folk tycker det här är liksom så här och så. Trots det så hade vi mest avslut och mest instick i den zonen som befall, alltså framför mål i hela allsvenskan sista 18 år. Så att folk som säger att vi bara spelar i sidled, det är liksom, och det händer ingenting, de har fel, alltså de har bevisligen helt fel. Vi är etta i allsvenskan omgång 13-30 på alla de här parametrarna. Problemet är att vi har inte kvalitet. Och det är den första jag känner, vi har inte kvalitet. Och vi har dåliga beslut. Och då spelar det ingen roll. Det är klart det spelar ingen roll om du har mest chanser, mest så här, om du fan inte kan peta in bollarna. Så är det. Men alternativet då? Vad är alternativet? Är det att börja singla in bollar på chans? Man måste också fråga sig, vad är det liksom? Vi sitter ju och dissekerar varenda match. Det är klart att vi inte är nöjda och vi inte tycker att det här är optimalt, för att vi har ju ändå bäst statistik. Nej, det tycker vi också är piss. Så vi hellre har sämst statistik och vinna SM-guld liksom. Men om man ska bygga någonting på sikt och utveckla ett lag och utveckla individer, så vi måste liksom ha liksom en nykter syn på vad fan det är som händer. Och det är faktiskt det som händer. Sen får folk tycka vad de vill om det.
Det här medlemsmötet som var för en liten stund sedan, det mest fascinerande där, det var ju nästan lysningar när Ola Larsson gick över sina, vad kallas de här spindelnätsdiagrammen?
Ja, jag vet att de har utvärderat alla spelare med de här.
Ja. Ja. Han visade hur till och med som Mats Solheim har utvecklats under de här senaste 2 åren. Liksom att han visar ju flera exempel på hur mycket de faktiskt har utvecklats. Det där är ju en typ av statistik som liksom, när den är jämförbar det var ju otroligt fascinerande att se. Då känner man bara, ja, då, det är ju ett fantastiskt spel om vi får liksom, nästan varenda spelare utvecklas av det sättet vi spelar på. Det var jag satt och rös när han sa det.
För mig är det liksom sådär att alltså det är fotboll i sak, det är ju fantastiskt på något sätt att det är så jävla mycket lättare att försvara sig med mål. Därför kommer vi spela kuppen om en dryg vecka. Jo, därför att Eskilsminne kan faktiskt slå Hammarby. När man gör det i England liksom. Alltså liksom så här, vad vet jag liksom, när alla gäng ut på Vischa, liksom, not county liksom. De kan slå ut Manchester City en match. Man måste vara med, liksom, det är inte allt så. Men för mig är det liksom så här, jag tror på att det som utvecklar spelare mest, det är att ha bollen. Det finns ingen som kan liksom få mig att tro någonting annat. Därför det ger spelförståelse, det ger teknisk återkoppling, det allting. Sen är det mycket svårare än att inte ha bollen. Därför det blir felkällor. Och de sämre lagen, eller fotboll är framförallt, och vad gör man då? Jo, man vill att motstånd ska göra misstag. Och om man ska ha bollen, då finns det liksom, det finns så många misstag att utnyttja. Och då kommer vi vara torsk liksom, så är det ju. Men samtidigt min förhoppning är liksom att vi ska bli bättre och bättre och bättre. Och det kommer vara svajigt. Alltså det som säger fortfarande så här, vi är så pass bra, vi skulle kunna vinna hela skiten. Men realistiskt sett så är det liksom, som det ser ut i alla länder, så ska vi vara 6 eller 7 nästa år. För i alla länder så är det liksom, det är pengarna som styr liksom. Men vi vet att vi är på stadig uppgång där. Och kan vi kombinera en bättre ekonomi med att vi liksom har ett utvecklande spel liksom. Och sen, jag hoppas liksom att det ska vara att det är underhållande också.
Ja, ja.
Men jag förstår ju, sen är jag för om någon lirar bara så, ja visst, men man fan titta lite mer liksom. Mm.
Men jag tyckte det var faktiskt en stor skillnad på spelet ser ut rent attraktivt mässigt också. Sen är det ju där vacker fotboll, det är ju lite
ja, betraktar
ja, 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 precis. Ja, ja. Men, ja. Men sättet vi spelade fotboll på förra året tyckte jag var det bästa jag har sett sedan många år, för att alltså passningsspelet satt, det var liksom inom laget, alltså det har ju varit en bristvara i Hammarby sen det bara gick upp i Allsvenska tycker jag, det här alla de här extremt dåliga passningsspelet, och det har gjort mig lite frustrerad, men det tyckte jag var liksom en klar förbättring i förra året i alla fall, så att nej, det är bra. Ja, du, men jag tänkte vi kör en liten paus bara.
Okay.
Ja. Någon ska ju betala resan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då är vi tillbaka här, del 2 med Stefan Billborn. Vi glömde ju fråga om Kurcis. Är det så?
Gianluca.
Kurcis eller Kurcia.
Han var ju med och tränade idag igen efter lårkakan senast.
Jag tror att han kommer stå en halv vecka imorgon. Vi har inte bestämt, men jag tror att han är redo igen. Davo kommer börja med så. Jag tror att de kommer köra ganska tuff uppvärmning med honom och se om han liksom inte får liksom, att det inte är för ömt och det är slitigt. Tar vi därifrån?
Ja. Alltså den värvningen, med tanke på då skadan på Wieland, så är ju det där, det är ju fantastiskt. Så meriterad målvakt. Åtminstone fram tills Wieland är tillbaka.
Ja, ja. Och det verkar vara en suverän kille också. Lugn och harmonisk, erfartar liksom. Han helt satt upp sig på någonting.
En av få som jag tycker ser äldre ut än, han är ju 32. Jag tror att han var närmare 40.
Ja, ja.
Hårda livet i Italien.
Precis.
Rövin i Roma.
Ja, mycket sol. Jag tänkte, du har ju varit tränare nu i ett år, va? Har ju resan varit? Varit glatt hela vägen, eller har det varit som du hade förväntat dig ungefär, eller?
Ja, det tycker jag nog att det har varit. Jag är ju... Det vet jag ju. Alltså det är ju... Jo. Det måste jag säga. Så det tror jag. Med alla i... Precis, det är god och roligt.
Ja, att vi låg på ledde-serien och verkligen låg topp tre fram till sista omgången. Hade du någon i någon av dina målbilder eller fantasier framåt, fanns det där?
Nej, men jag är så här. Ja. Jag sa till mig själv, och jag sa det innan också, vi ska bara förbereda liksom, för att vi ska försöka... Vi ska ha ett eget spel, det är nummer ett. Och sen nummer två, vi ska försöka angripa varje match för att vinna den matchen. Inte på det sättet att vi ska anpassa oss efter motståndaren så vi ska vinna matchen. Men vi ska kliva in i matchen med ett spelsätt och en tro på att vi ska vinna alla matcher. Och sen hade vi lite marginal när vi oss i början. Och det är det också för att man liksom, alltså att man, om man tar de matcherna som var i början och så tittar man på exakt, när vi möter exakt samma lag på hösten. Och så tittar man på, ser två matcher efter varandra. Du kan till och med ta Elfsborg på sommaren när vi spelar 1-0-0 borta. Då är vi ändå mitt i sommaren. Och så tar du den matchen som vi förlorar på Tele2 med 1-0. Och tittar du på vilken skillnad det är på laget. Då skulle jag säga att det lag som förlorar med 1-0 på Tele2. Det är så många klasser bättre än det laget som spelar 0-0 på Borås Arena. Så det är nästan... Om man bortser från resultatet. Så att det är nästan liksom... Det är svårt att förstå. Till och med för mig liksom. Mm. Titta Göteborg när vi vinner med 2-1 liksom med andra gången på den här tofflar in där liksom två motsteg.
Jättesnyggt välplanerat mål.
Ja, precis. Och sen jämför med Göteborg hemma. Mm. Kalmar i och för sig då på en ja, det är i och för sig en av dem tycker vi är sämre än motståndaren egentligen bara i tre halvlekar. Vi är inte bättre motståndare, jag sagt förut. Vi är inte bättre motståndare än andra, men vi är minst lika bra som motståndare i alla andra halvlekar förutom det är tre. Det är bägge halvlekar mot Norrköping borta och det är första halvlek mot Kalmar borta. Då är de bättre än oss. Men ta Kalmar där och sen Kalmar hemma när vi har dem på 3-2. Trots att det blir mål, skapar vi inga målchanser. Det var ju det största problemet den matchen. Och det är sådana matcher, jag tror att hade vi vunnit mot Sirius borta, hade vi vunnit mot Elfsborg hemma, och vi aldrig spelat 0-0 Kalmar, för då hade vi haft den där sjungen liksom. Och då hade vi varit med hela vägen in. Och det är så små marginaler. Tar man sig de här 2-1-0 matcherna mot AIK, väger de där, alltså hur stor skillnad är det egentligen?
Men tänk dig nu när du har haft ett år sådär, jag får en känsla av att jag tycker att liksom, truppen känns mer redo i år än vad det var förra året vid det här tillfället. Eller är det bara jag som känner så?
Nej, det tror jag. Jesper gjorde något jättepedagogiskt här nu när vi hade ett ledamöte här i eftermiddag, så hade vi att rita. Så ut som Papphammar ett tag där, men det är klart att det som är så förstående allt liksom att vi är ju mycket bättre, vi ligger mer i fas nu än vad vi gjorde förra året på samma tidpunkt. Samtidigt så tenderar man ju alltid liksom att jämföra med vad man har slutat. Det är ju det liksom, och det är klart att vi har åkt ner från det, och det är ju nästan alla lag, det är väl de här lagen nu som ligger, Malmö här som ska spela liksom Euroleague och ligger och pumpar och tar in liksom toppspelare liksom, och de känner väl att de fortfarande ligger där liksom. Men vi andra känner nog alltid att man ramlar ner och lite osäkert och sådär. Och det är klart, vi har ju tappat en på nät, vi har Johan och Junior borta, och sen har vi tappat tre spelare då. Som har varit liksom i topp i vårt lag. Både på för ögat och datorn. Och även tappat Barney som ändå var lite hjälpgummas där på alla möjliga positioner och gjorde ett väldigt bra jobb i Hammarby. Såklart att vi måste liksom börja om igen, och det kan vara lite jobbigt, och det är jobbigt för spelarna också. Särskilt de som var med förra året, att vi pratade tid nu måste det börja om och resetta, och liksom de sitter, ja men vänta nu, vi har liksom en plan för det där. Vi tar det steg för steg. Och det är jobbigt. Men visst ligger vi före så.
Men så blir det ju så också när man byter tränare. Då blir det ju liksom en omställning. Alla ska lära sig liksom ditt sätt att leda fotbollen. Så nu har du ju varit med ett år. Alla vet liksom hur du tänker fotboll. Så att det går ju liksom lite snabbare då.
Så är det ju. Ja, men det får vi hoppas. Det får vi hoppas.
Har ni satt upp någon sån här målsättning?
Nej, vi gjorde inte det förut heller.
Nej.
Jag vet att klubben har sina målsättningar, men vi gjorde inte det. Jag tror att spelarna hade någon sådär liksom så. Mm. Jag tror personligen att vi... Det blev... Alltså när det gick så bra resultatmässigt i början, så tror jag att även att vi... Jag ska inte säga att jag gjorde det personligen faktiskt, men vi är många kring laget som drogs med i det här. Att det blev liksom, det blev för mycket liksom. Jag tror vi skulle ha fortsatt liksom, med en match taget att så liksom. Jag tror vi hade varit mot bättre det. Mm.
Finns det någonting så här som du kan reflektera på förra säsongen som du känns fan, jag skulle ha gjort annorlunda?
Ja, men det finns ju mycket som helst.
Ja. Jag tänkte på den mörka september där med Sirius.
Ja, men den tycker jag inte ens. Jag tycker att vi är det är också så här. Den är ju hemsk liksom, när du tittar på tavlan så är det såhär, ja absolut, ja. Den är ju det, fan, det är ju liksom som man, fan, alltså, ja, nu ska jag inte uttrycka sig plumpt här. Men däremot om man tar och tittar match för match liksom, så är det ju, det är ju Djurgården som är första.
Oj.
Jag tror, ja men, det är Djurgården, AIK, Elfsborg, Sirius va? Fyra matcher, en poäng.
Men Sirius var först och sen så var det AIK tror jag. Jag tror vi gick in...
Jag tror Djurgården är före.
Okej, ja,
skitsamma.
Ja.
Men Djurgårdsmatchen är ju en sån där match, om man tar den först bra. Och den var jag ju tvungen att visa. Det är ju jäkla synd att jag inte har det här. För att det var ju en sån där match då när man... Man går ifrån den match vi förlorade med 3-1. Och så sitter man så här... Jävla... Och alla liksom så här... Åh, de gjorde bara supertaktik. Erik Johansson täppte till i mitten. Ja, så jag sa det i... Jag sa det till någon intervjuare förut på läget här. Han var bäst på plan. Det håller jag med om att han var. Men sen var de andra Djurgårdsspelarna definitivt bäst. För att när man tittar på matchen efteråt... och så säger de då att av taktisk triumf... Jag stänger ner Hamby och så här. Jag gjorde en film efteråt. Jag kan visa er någon gång så här. När vi har 13 chanser i den matchen. Alltså riktigt bra, det är bra målchanser. Men vi gör inte mål. Ja, det är väldigt sällan vi har så mycket chanser. Och då menar jag liksom inte att det är någon som singlar in en ballong och sen så liksom hoppar två killar så 2 meter från bollen. Vi pratar liksom centimeter. Eller skott i burgaven eller så njappa en nick som man nickar. Så kan man bara sätta på mål som man nickar utanför och inspel. Vi har så mycket chanser i den matchen. Och jag kommer ihåg, jag satt hela matchen. Gör vi bara 2-2, då viker de ner sig. Det var hela chansen. Det spelar nu minut 85. Gör vi 2-2 nu, vi kommer vinna den här matchen. Exakt. Och så gör de 3-1 istället. Och då ser man liksom hur mycket känslor och resultatet påverkar bilden av matchen. Och jag tittar på den matchen. Vi var inte bra den matchen. Vi var fan inte sämre än Djurgården. Och jag tycker att om man jämför med den matchen vi vann med 2-1 på våren. Och ju bättre, vi skapade definitivt mycket mer målchanser än vad de gör. Mycket mer, så för att vinna matchen. Men okej, okay, det är derby. Vi vinner. Vi har vunnit lite derby när vi har varit sämre också. Så det kan vara
sen är det Sirius. Någon gång kom i förlusten.
Sen är det Sirius som är i samma match. Som är, om jag kommer ihåg, den är rätt jämn dålig i 75 minuter. Sådär, ja, i Händelsby. Men sista kvarten, då har vi så mycket chanser så att... Det är ju ett under. Jag tror vi har 3 bollar på mållinjen typ sista på övertid liksom.
Sander i ribban.
Och pausen och skott och keeper från och skott på hälen. Han liksom håller på att ramla baklänges på. Och då blir det 1-1 i den matchen. Det är ju liksom katastrof. Och sen har vi 1-0 mot AIK. Som den behöver vi inte prata om.
Nej, den är...
Vi är i alla fall inte sämre än AIK den matchen. Det tycker inte jag.
Nej, det tycker
inte. Den, vi har perioder i den matchen där vi är riktigt, riktigt bra. Och egentligen så är det i den perioden vi är som bäst när de är mål. Vi blir övermodiga och liksom chippar in en boll på spelare som spelar i sista linjen. Och de ställer om på sig mål. Liksom.
Var du arg då?
Jag tycker det finns någonting... jag ska inte säga att jag var. Det är klart. I stunden så. Men ja, det finns någonting positivt i det också. Sen det är ju ett jävla idiotbeslut liksom. Och så här. Men vad fan då? Bara kliva ut där och köra liksom. Vad har vi då? Och så har vi Elfsborg. som är liksom ett under liksom, att det är så. Jag är jättenöjd med den matchen, förutom att vi såklart, jag är otroligt besviken att vi, man vill ju bara liksom, man blir ju suicid när man spelar sådana matcher, man vill ju sluta med fotboll och hoppa för en svårspål snarare liksom. Men, alltså, jag, killarnas prestation är jättebra. Så att okej, okay. Och det är klart att det döder oss i slutändan då, de måste titta på att vi liksom är där. Samtidigt som man är en spark härifrån, därifrån, till att liksom ändå ta i alla fall 1,3.
Just den här Älvsborgsmatchen, den var så, det är så osannolikt. Den var 4-0, hade varit ett normalt resultat sett till målchanser och allt sånt. Den var så jävla osannolikt så att jag kommer ihåg att jag kände inte ens besvikelse. Det var luften bara gick ur den. Ja, vad fan ska vi göra då? Kände jag. Det var jävla solaplexus.
Vi släpper in mål också när vi är en som är ute och blöder ner spåren och sådär.
Ja, var det så riktigt? Ja, för gjorde ju mål i första redan.
Jag vet inte, vi är ju en av de några mittbackarna som är ute, så, de, så får ju de den här spänningen. Så kommer vi för mycket, slår de över bort. Så det är ändå målplats de har, tror jag.
Ja, det är det enda de har. Sen parkerar de bussen hela andra halvlek.
Men, ja, du...
Nya mål, det är år.
Ja, precis. Vad känner du med, jag tänkte på Sander, hade ju lite svårt förra året. Hur tror du att, hur han kommit, hur ska vi vända honom? Det är många som undrar.
Fan, han kör extra förresten här.
Ja, det gör han. Ja, det är många som gör. Ibland kan jag tycka att de kör lite för extra. De borde kanske ta lite lugnt tillbaka. Det kan man liksom breaka lite så här. Men han är otroligt ambitiös. Oj, han är superambitiös. Vi har ett gäng spelare, de är ruggigt ambitiösa. Så han är en av dem. De ligger i och kör extra. Efter vända träning kör de. Och det är många som också, när de kommer tillbaka till Årstad, som liksom kör extra i gym och sånt där. Vi jobbar på. Jag tycker att han är i jättefina kvaliteter. Han är som sagt väldigt ambitiös. Vem vet? Det är svårt att svara på verkligen. Man vet också att rätt som det kan det bara så. Från ingenstans. Och varför blir det så? Man vet. Det kan räcka att han gör mål två matcher i rad. Och så helt plötsligt liksom, om du nu är det. Och det kan också vara så att den här rollen passar inte i någon annan roll. Alltså det är svårt.
Fin passning senast på Rodgers.
Ja, bara i den bossen. Det är jättebra. Bara att vi gjorde mål på en omställning. Jag känner på att det är 87 matcher vi har gjort mål på en omställning. Vi har varit så slarviga. Vi har ju några lägen innan det också. Där vi också där vi liksom ställer om när det inte ens kommer till avslut. Liksom. Nej, det var jättebra.
11 dagar till cupmatchen. Hur många positioner har du klarat i ditt huvud?
Att det är nog ganska många, tror jag. Men det kan hända så mycket. Det kan hända otroligt mycket om man tittar fram mot en allsvensk premiär. Och det som jag sagt också är också, jag har med matchprogrammet, tror jag pratade med Tommy där. Så det jag tycker det är, när man säger så här, de satsar inte på kuppen. Eller som förra året, det var ju ett kuppfiasko liksom. Ja, men det var ju lite kuppfiasko därför att det var Guy som gick vidare och att det inte var Elfsborg. Jag tror att det hade varit Elfsborg som hade gått vidare. De var ju högre rankade än oss. Då hade det inte varit ett fiasko. Det hade inte varit så dåligt, men det var inte ett fiasko. Nu blev det ett fiasko för det var Guy som gick vidare. Man såg vad som hände med Guysen liksom. Man hade ju bokat ur superrätten liksom. Man såg ut som hela, såg ut som Real Madrid när man tror också. Men inte med det. Men vi klart vi satsar på cupen. Det gjorde vi förut också. Jag sa det, vi kommer spela det laget som vi tycker är absolut bäst. Den dagen. För att vinna matchen. Men sen kommer det fortfarande vara så att vi kommer vara tvungna liksom att träna på. Men gå in i matchen med intention att göra vissa saker. Så att vi får dem på plats. För nu när cupen börjar så tidigt också, så måste man använda dem lite som träningsmatcher. Men däremot kommer vi spela det laget vi tror är bäst. Vi kommer inte liksom att spela, men nu ska vi rotera spelare här liksom. Vi spelar de 11 bästa. Och vi vill ju vinna den jävla cupen. Liksom, så. Men det är 32 andra gäng som vill också. Eller 32, men kanske finns i alla fall 10-12 lag som vi tror att de kan. Men vi är bra.
Det går ju lite sillerykten som du säkert har hört om och läst om. Eller, jag vet inte, du kanske inte läser media.
Jo, men det händer väl, jag vet ju. Jag får ju frågan om inte annat.
Ja. Men vad tycker du om Alexander Kasatny? Knickedicken. Hans efternamn där är ju lite svårare att uttala för...
Kasaniklic.
Kasaniklic.
Han är bra spelare.
En bra spelare. Mm.
Mm. Bra kille. Mm. Det vet jag om också. Mm. Skulle han spela här så kommer han bli en jättetillgång, tror jag. Mm. En brokig karriär, men har ju bevisligen en högsta nivå som är, eller har varit jättehög. Och han har ju faktiskt sina bästa år framför sig. Det ska man vara medveten om. Om man tittar liksom rent statistiskt, det är inte alltid det stämmer, men han är ju definitivt inte liksom, det är ju ingen risk att han liksom rent fysiskt i alla fall kommer liksom dippa. Det är ingen spelare utförsbacka på det sättet, utan det är snarare att han har de bästa.
Men risk att det blir som med, ja, till exempel Tankovic och så många andra som kommer, så han har ju erkänt det själv att han kände att han kommer till Allsvenskan, ska tänka att ja, jag här behöver man inte gå 100, och så tog det ett tag för han att komma igång. Kanske en sån risk med sån spelare också.
Ingen aning. Jag tror att jag har en positiv bild av alla spelare som bevisar motsatsen. Och jag vet att jag träffar flera gånger, det är en jättebra kille. Och han har jävla erfarenhet också, kan man med det. Alltså.
Ja, nu har vi varit med ganska bra klubbar också.
Alltså, jag tror att man är härdad. Har man varit i de klubbar som han har, tror man härdad. Liksom. Mm.
Ja. Ja, du, match imorgon. Mm. Mot nytt gäng tydligen.
Ja, vad är det sista budet? Det ändrades 3 gånger under.
Nu är det tydligen japanerna igen. Igår kväll fick jag, det är inte japanerna. Så jag har ju tittat.
Det blir bra också för era scoutchefer att åka runt liksom.
Nej, det här är ju en match som vi... Jag struntar egentligen i dem totalt, bara vi har lag att möta. Men däremot så vill jag alltid ha en seriös approach. Så vi vill göra en presentation av motståndaren till spelarna liksom, med grafik och video och sånt där. Lite sånt. Så då, det har jag gjort. Så jag har ju fått göra på både Torens Lider och de här, vad heter de? Sondar. Mm. Belmar. Så att det har jag gjort. Nej, det har jag inte gjort. Och jag har inte släppt något för laget heller. Vi har några som vi lite så här känner lite på och pratar med Mobbitter. Men det som jag har sagt, det är väl ingen... jag tror att brassarna kommer lite speltid. Garanterat Sean. Vi hoppas att Kurci kan stå lite mål. Men Davor också, de kommer att stå var sin halvlek. Förmodligen. Det är nog hög risk att Fällman spelar. Han var ju magsjuk sist. Och sen så, ja, får vi se.
Det har ju varit mycket diskussioner på olika sociala medier om vem som ska bli kapten i år. Är det någonting kommunicerat eller?
Nej. Vi har diskuterat en 3-4 namn som har, men vi har inte bestämt.
När gör ni det? Jag tror. Eller är det en fråga som ligger i luften hela tiden? Att det kan ändras?
Ja, det kan det säkert alltid göra, men jag tror att vi gör nog inte det förrän... Ja, vi kommer att spela några cupmatcher, tror jag. När vi gör det. Jag vill känna att gruppen är satt sådär. Alltså inte antalsmässigt, men jag känner att det rör på sig liksom. I hierarkin i gruppen rör på sig fortfarande. Och Peter in någon till spelare här, då kan den också liksom.
Ja.
Men nu tror jag inte att vi kommer ta någon spelare utifrån som vill bli kapten liksom. Det kommer jag inte göra. Men däremot så, se lite grann.
Jag tycker en spelare som har vuxit väldigt mycket som människa, det är ju Fällman. Alltså jag träffade honom i början av sången, då var han så här blyg och tillbakadragen. Och sen, men när han var med i podden då liksom mjuknade han upp, och nu ser han liksom ta så här stor plats och liksom prata med alla. Och han har vuxit väldigt mycket som människa. Är det samma uppfattning?
Ja. Och jag skulle säga som fotbollsspelare också. Men jag kände det på honom, jag träffade honom innan vi rekryterade honom där. Jag kände liksom att... Alltså det här är ju... Jag pratade mycket med Roger Sandberg som haft den i Gävle. Ja, han sa det, alltså det här, han är en jävla bra person och spelare liksom. Han kan nog bara bli bättre. Han har ju liksom spelat i Gävle liksom, står på 16. Nu är man inte plump liksom, så det är inte alltid, men liksom... 4-4-2 och liksom 8 man bakom bollen och försvar. Så här helt plötsligt här ska han spela i ett lag då som i alla fall förut står mycket på mittlinjen, ska bygga upp spel bakifrån, slå passningar liksom. Och jag menar, jag fick en sån här, när jag inte sett han på en månad, så kommer vi, så börjar vi träna liksom, och så bara se hur han har utvecklat sitt passningsspel. 28 år gammal, med vänsterfotor framförallt. Han är ju högerfotar. Det är helt otroligt alltså. Man blir ju lite tårögd, men man blir lite rörd liksom. Och det är modet han spelar med. Och det är klart att det också har utvecklats med att han känner att han är viktig för laget. Alltså det, ja, det är en superspelare. Och också en spelare som man verkligen märker att han känner otroligt stolt för att spela här. Så att,
det är ju fantastiskt. Han är jättetrevlig mot alla liksom. Ja. Det är liksom, han har verkligen blivit en, alltså natt och dag nästan. Lite blyg så här, du vet.
Ett riktigt A-barn.
Ja. Men han var så blyg och tillbaka och liksom nästan lite, vågar inte säga någonting. Nu är det liksom,
det är superkille. Och jättebra fotspel. Och hon bara blir bättre och bättre. Det tycker jag är liksom här.
Det är skitkul faktiskt.
Hur matchen imorgon blir då, det är ju sista innan vi börjar cupen. Vi har ju ingen på hemmaplan nästa vecka.
Nej. Och spelarna vill spela en till, men vi tycker inte det. Vi kommer att lägga in någon intern match allt här istället. Så vi kan träna på. Så är det. Så får vi se. Sen brakar igång då. Så får man se om man kan visa sig på Södermalm eller om man får...
Ja. Kan ligga lågt.
Bara ligga i Essingleden hela tiden.
Är det hårt att vara tränare i Hammarby på det sättet?
Jag lutar åt att jag ska stänga ner alla sociala medier jag har. Alltså. Jag tror jag kommer göra det när jag börjar närmast se så att oavsett om det går bra eller dåligt. Bara fimpa allt alltså.
Ja, för jag kan tänka mig att det finns några som hör av sig.
Ja, men det spelar ingen roll om det går bra. Det går ju fan värre när det går bra alltså.
Ja.
Det är otroligt liksom. Nej, det är det inte. Jag tycker själv, man vet ju liksom att det, man är ändå med i något sammanhang. Och jag är absolut inte att vi är många om det här liksom. Jag är säker, för jag tror inte att jag är ingen jävla... Det här är ingen symfoniorkester jag står där liksom och min pinne. Utan det är liksom, jag är med och så liksom tar en riktning och sen så försöker få med alla på samma tåg liksom. Men man känner ju liksom, fan, man är ju, det skäms ju om man har förlorat match liksom. Tycker jag att folk tittar på en och så här, det gör de ju inte, men man ligger liksom så där.
Lite nojig.
Nej, men och det spelar ingen roll om liksom att när, även när det går bra så är liksom så här. Det är ju trevligt. Nej, men jag är stor, så här face to face, jag är bara positiva. Alla är supertrevliga liksom. Och det spelar ingen roll om jag förlorat eller vunnit då.
Nej, men
det är liksom, så länge man liksom vet att man gör sitt bästa och man vi vill ju också att det ska gå bra liksom.
Det känns lite som du har liksom en väldigt klar bild hur fotboll ska spelas.
Ja, fast jag är nog, fast jag är inte så här, så jag är, jag brukar säga liksom, eller det är så här, det är inte jag, men det är så här, alltså om man tittar på tränare, men först har jag så som min, typ min farsa då, som han är ju superhandby, han är ju gott eller vad jag matchar fan till i 40 år liksom. Han kan ju sitta och skrika och alla är fan kan vi få passning och så det man kan göra. Men sen det är ungefär som många tränare som börjar liksom, då kan de hålla på ganska kort tid, bara något år, två, tre, sen tror de att de liksom vet sanningen så där. Så här ska man göra, det finns liksom rätt eller fel. Men så har man på länge, fan jag har på 30 år nästan. Så man säger, nej, det finns ju både rätt eller fel, det finns ju mer eller mindre bra. Ja visst, du kan göra så, men då blir det så här. Då vet man liksom att, och jag vet, jag kan egentligen ingenting. Ja, man får så många referenspunkter hela tiden. Man får bara fler och fler. Ju mer man kan, så får man bara mer och mer och mer, och mer, och mer referenspunkter. Vilket gör att till slut vet man säga, jag vet ju ingenting. Så. Och jag tror mer på så här, att liksom försöka göra... Så sent som idag liksom, står vi står och försvarar oss liksom, bland annat spelarna, fast trycker ändå till dem. Liksom. Det här är fotbollsskolan, liksom, nu, vissa bitar. Men ni gör ju fan inte det här på matcherna, så vi måste liksom ta det så här basalt. Liksom. Och bygga det därifrån tiden. Det är så jäkla lätt att man blir stor och svulstig och bara pratar liksom... stora grejer och ritar och pekar inte dit, så sitter alla där och nickar för de är elitspelare och ingen vågar säga att de inte fattar. Och så tycker man att slå sig för det, så fan jag är bra tränare alltså. Det är liksom här. Men så det tror jag inte, men däremot tycker jag så liksom att jag lär mig hela tiden och jag älskar att diskutera med spelarna.
Mm.
För det betyder också att de tänker till.
Mm.
Och då tror jag att då är man verkligen, och det har jag också sagt förut, jag måste ha skrivit den här på dig. Kan till och med låta, alltså på träningar, om jag märker att de blir ett break och så ska jag egentligen samla dem och instruera, så står de och pratar med varandra, då skiter jag och samlar dem. Då kan jag ta det i omklädningsrummet sen eller någonstans. Låt dem snacka. Det är liksom, du driver.
Mm.
Där ser man ju år liksom något som man ser, man spelar spelare som inte tog så mycket plats förra året. Helt plötsligt går fram, tar andra spelare, pratar med dem. Mellan liksom vanliga spel där vi egentligen bara belastningsträning eller kondition eller liksom helt plötsligt där instruerar, pratar, ger varandra tips.
Ja, det såg man ju flera gånger förra året hur de liksom stod och snackade liksom.
Fantastiskt.
Ja. Man trodde att nästan att det var bråk.
Ja, men precis, men då har man sått ett frö.
Mm.
Och det är så jäkla bra, för att det är det viktigaste. För det är ändå så när de kommer ut på plan så ska de ta besluten.
Ja, precis. Mm. För det är ju svårt för dig att göra.
Nej, det går inte. Man hör inte vad man säger.
Nej.
Det är bara trams.
Skicka alla.
Ja, precis. Ja, men det är ju liksom. Så att jag... och sen tror jag liksom, ju mer man lär sig, så förhoppningsvis blir man lite bättre pedagog hela tiden.
Mm.
Man får lite bättre metodik.
Mm.
Och då kan man liksom lära dem bättre.
Mm.
Och man lär sig själv. Eller egentligen lär. Skapa en förståelse för dem.
Mm.
Så att nej, fan ska jag inte sådär.
Men hur är det att vara pedagogisk? Jag tänkte, det är ju lätt för dig, för våra svenska spelare. Men jag tänkte, det finns ju de som Odilon till exempel, som bara kan franska liksom. Hur löser ni det på ett bra sätt? Är det Google Translate?
Det är svårt. Nej. Dels, om vi har speciellt matchen någon gång sist, då hade jag i halvtid, Junior kan franska.
Mm.
Då tog jag ner honom från läktaren, fick han förklara.
Mm.
Fodlon. Men sen så har Jocke och Pablo, de kan ju spanska och italienska. Mm. Så de är lite så här ute och tar lite sådär. Och sen så är det, men det kan också vara så här, learning by doing liksom.
Mm.
Det är ofta det bästa.
Mm.
Och sen de andra nu, alltså när... 2017 när jag var här, när Jakob var här, då körde vi allting på engelska.
Mm.
Vi pratade engelska, vi hade alla presentationer, allting på engelska, på PowerPoint och dator och tal och så. Då började vi med det förut också, men så tänkte jag att nej, det här är inget bra. Så nu kör vi så att det blir lite engelska, mest svenska på genomgångarna, men allting vi har på skärmen är på engelska.
Ja, okej. Ja.
Så vi har så då. Och sen så sitter vi och de sitter och förklarar för de som inte kan.
Mm.
Och då finns det i alla fall, det finns i alla fall på engelska på pränt. Och när de får läsa det liksom förenklat och lite pedagogiskt där ritat och så, samtidigt som vi pratar om på svenska. Det som är för att prata om svenska, det är lättare med nyanserna. Men då vet man i alla fall, då får de i alla fall det mest passat. Då får vi liksom på bägge bitarna med. Det är lite jobbigare för mig, för jag måste göra allting liksom, engelska där och så, men det funkar.
Ja. Ja, Jompa.
Ja.
Börjar du känna sliten?
Nej.
Nej.
Du stannar en vecka till.
Ja, ja.
Det är trevligt.
Du, men har du tänkt på låten då?
Ja, jag gjorde det här nu. För jag tänkte ju ta en sån här gammal, riktigt gammal sån här först en tidig så här hiphop som blivit söndersamplad som folk inte skulle vilja. Oj, ja, det här har jag hört, men de har behövt samplingen för det. Men det gör vi inte, vi måste ju vara lite så här. Vi körde nästan som förra året. Så vi kör en riktig gammal death metal klassiker från 89.
Okej.
Okay. En gammal Bolt Thrower. Första skivan.
Okej.
Okay. En låt som heter Lost Souls Domain.
Okej. Okay.
Jag tror det är 12 band nedstämt. Det är bröligt, det är rätt bröligt, men det är hyfsat melodiöst.
Ah, ja.
Och jag höll ju på 89 då, förutom att jag lärde bas och lite dödsmetall, eller mest punk var det ju då, såhär, lite punk eller progg i två takt. Så, så höll jag på att programmera också, hade vi faktiskt jag var med i en grupp som heter Scopex, och vi hade även en svensk BBS. Jag vet inte folk för det kanske.
Nej,
man ringde upp med modem på den tiden, inte vad som hette. Lost Souls Domain som vi döpte till.
Okay.
Så att du får dra på Bolt Thrower från 89 med Lost Souls Domain här. Kommer det...
Lite mördartema där.
Ja, men på jävla tryck alltså.
Ja, det är ju nördnivå på fotboll eller musik, så alltså, det är ju frågan.
Ja, håll i er. Här kommer, vad sa vi?
Bolt Thrower. Med Lost Souls Domain.
Ja, håll i er. Vi hörs. Ja, nej, jag tänkte bara säga det att vi tackar för oss här från Turkiet imorgon, ja, kanske
vi får ingenting imorgon. Nej. Vi får se. Matchen ligger ju på två för oss. Ja. Kan bli tight innan vi får inte större laget än. Så vi får se.
Ja. Det blir nästa.
Nästa.
Ja, vi hörs.
Sista året.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.